Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Halloj! Du lyssnar på podden Atladotter och Bjurvald och det är jag som är Margret Atladotter. En jättesjuk sak innan jag presenterar de kvinnorna som sitter här i rummet med mig är att precis när vi skulle börja spela in podden så blev alla medarbetare på Aftonbladet kallade till ett informationsmöte på desken. Och där informerade Jan Helin alla om att han slutar som publisher på bladet och går till SVT. Lisa Bjurvall,
ja.
Vad säger du om det?
Ja, det var ju verkligen en spännande grej när man kom från medievärlden som var i mediebranschen. Man går rakt in i liksom ett av årets största besked. Vi har absolut inte hunnit bearbeta det här på något sätt, så det blir en live-analys. Mycket tråkig förlust för Aftonbladet, tycker jag.
Ja.
Jag tycker att Jan Helin har varit väldigt bra chefredaktör och ansvarig utgivare. Han har verkligen haft ett ansvarigt utgivarskap. Han har varit väldigt öppen och beredd att diskutera publicistiska frågor, inte bara i podden Mattsson Helin, utan han har varit liksom väldigt utåtriktad och bra på alla sätt. Så grattis Sveriges Television är väl enda jag kan komma på att säga i nuläget. Sen nu undrar väl alla om vi ska spekulera om efterträdaren. Så vad säger ni? Har ni några namn?
Vi måste först presentera vår gäst.
Ja, vilka är ni? Ja. Precis. Det är inte bara Margret har inte fördubblat sig.
Nej.
Vi har en gäst
här. Tyvärr. Vi har en gäst, Nina Svanberg.
Ja.
Från KIT. Välkommen till Atladotter och Bjurvall.
Tackar.
Du har ju jobbat på Aftonbladet och lite olika, typ alla ställen i huset.
Ja, precis. Vi har varit på varje våningsplan här ungefär.
På Svenskan och på Omni och Bladet.
Ja, precis.
Vad säger du om den här chocknyheten?
Ja, det känns ju som en bomb. Men å andra sidan så har det väl varit spekulationer på det liksom, senaste tiden. Mm. Överlag såklart att någon kommer ju vara tvungen att ta över, så, och som just nu så känns det väl som att så här, vem ska det kunna bli, men jag tror att ja, det är svårt att spekulera vem som ska gå in i den rollen. Jag tror i och för sig att det som vore bra vore ju såklart med någon som har som är bra förankrad på redaktionen och som har så här, stor vana från det redaktionella.
Sofia Olsson och sen tar över nu så TF. Tror ni att hon har någon chans att fortsätta?
Absolut. Alltså jag tror att det här är ju ett hus med ganska många tunga chefer. Det är också någonting som Bladet har fått liksom kritik för internt, att det har varit väldigt chefstungt.
Men just nu är det bra.
Nu är det jävligt bra. Nu kan man verkligen så här, ja, men egentligen det är ganska många som skulle kunna kliva in och göra ett jättebra jobb.
Mm-hmm.
Så det här är ju spännande.
Ja, nej. Jag tycker inte att känner ni så att det nödvändigtvis måste bli en kvinna? Jag tycker det finns så många andra bra. Vi diskuterar lite här, Karin Pettersson, chef för ledarredaktionen. Många andra bra kvinnor på Aftonbladet som står ut. Åsa Lindeborg i Gott och ont, tänkte jag säga, som verkligen sticker ut hakan hela tiden. Måste du bli en chef, en kvinna som chefredaktör?
Det vore väl fräscht, ja. Tycker jag.
Jag tror tyvärr inte att det kommer bli det, men
om inte Sofia Olsson och sen då får sitta.
Precis, hon kommer ju vara TF nu. Jag vet inte varför, men jag har en känsla av att det är väldigt den här branschen är väldigt gubbig, höll jag på att säga. Och just sådana där riktigt tunga jobb brukar jag oftast styrelsegubbarna gilla att ge andra gubbar.
Mm. Mm. Men det skulle kunna vara en bra idé. Jag tror det skulle kunna ge en så här härlig vitamininjektion.
Ja, med lite fräschör.
Mm. Den viktigaste frågan är väl...
Inte för att män inte är fräschör.
Vad händer med mediepodden Mattsson, Helin, min och Margret, våra konkurrenter? Nej då, ja. Kommer, men på allvar, kommer han kunna fortsätta göra den podden som programdirektör på SVT?
Nästan, det känns som att det kan nästan bli ännu mer spännande också, tror jag.
Det skulle det bli, men jag tror inte att SVT...
Mattsson och Helin gör vad fan de vill.
Ja,
de, vem ska stoppa dem från att göra den?
Public service, strikta hierarki och olika regler.
Nej, jag tror inte att de kommer sluta med det.
Nej. Hoppas
plus
inte.
Att så här, ingen följer public service regler ändå.
Well, ja, säger det du.
Jag, ingen som jag känner sig
Nej, men jag tänker upp i toppen så är det väldigt så där försiktigt med vad man gör och inte och vad som uppfattas som partiskt och hur mycket du kan uttala dig. Alltså,
men tänk så vill de ha podden där som en tvodd.
Ja,
precis. Det är faktiskt ingen dum idé.
Det är faktiskt möjligt. Ja. Men hörni, nu ska vi prata om helt andra saker. Vi fortsätter.
Ja.
Ja.
Vi har ju velat ha dig som gäst ett tag. Och kanske så här, för att vi har varit väldigt nyfikna på KIT, där du jobbar nu. Berätta, vad är KIT?
Får man citera Svenskan Kultur? Vilka är ni och vad gör ni?
Ja, precis. Nej, men det är ju en... jag tycker det är otroligt kul att vara där. Framförallt för att det är just den här en ganska liten nyhetsredaktion. Vi får typ, vi har högt i tak, vi pratar mycket så här, idéer, vad vi vill göra. Och det tycker jag är väldigt kul. Alltså att det, man får göra de här grejerna som man typ har gått och drömt om i flera års tid. Och man liksom bara har varit någon slags galärslav som bara har så här, ringt i polisringningar och bara gjort så här brödjobb hela tiden. Liksom.
Och en av de grejerna du har drömt om, det är alltså kanske att klä dig i niqab.
Ja, precis. Nej, men det handlar väl framförallt om att verkligen komma in i de intervjupersonerna som man följer och som man, ja, som i alla fall jag som journalist hela tiden liksom strävar efter att komma så nära som möjligt. Jag menar, idag så är det den här telefonkulturen att man hela tiden ska, man ska ringa liksom, man ska, eller om ens det, mejla folk. Alltså folk, journalister idag är lite slöa. Och det här är liksom någon slags motreaktion på det, tycker jag. Så här, att vi så här, utsätter oss för den här typen av jobb.
Men just niqab-jobbet, ska vi förklara vad det är för någonting?
Ja, precis. Nej, men det var, jag liksom, i och med de diskussionerna som har varit, just så här, hur ser man på kvinnor i niqab? Hur reagerar vi på personer i skägg? Det cirkulerade ganska mycket i sociala medier. Folk som satt på tunnelbanan och blev så här misstänkliggjorda för att de hade skägg. Och ja, men alla trodde att de var terrorister. Typ. Men då vill man ju såklart, ja, men hur är det att ha niqab i en sån här miljö som vi lever i just nu? Och då via så här kontakter så fick jag kontakt med den här kvinnan, då, Amina, som har burit niqab. Och då är ju alltså, det bara ögonen syns då, och resten liksom helt svart, i ett svart sjok. Och hon var ju jätte liksom, direkt när jag frågade bara så här, men hur är det att ha niqab, och liksom direkt så här, om alla kommentarer hon fick höra och allting. Och då resonerade vi lite grann om det, och hon tyckte att det var ganska bra idé just det här att jag också skulle ha niqab på mig för att verkligen liksom, komma in i hennes värld och se hennes värld genom hennes ögon. Och det tror jag är väldigt det är ett bra sätt att jobba, tycker jag, rent journalistiskt.
Mm. Och för att återgå lite grann till den här kritiken då som Svenskans kulturchef Lisa Irenius riktade. Vilka är ni? Förklara för lyssnarna. Vilka är ni? Vad gör ni? Vad vill ni? Vad är er grej? Är ni opinionsbildare eller är ni nyhetssajt? Det var hela den kritiska debatten.
Ja, precis. Alltså, jag är väl med bara som en liksom kugge på sätt och vis i hjulet, även om det är mycket idéer sådär. Så att, men min liksom del i det hela är väl att för mig handlar det om att göra så kvalitetsjournalistik. Mm. Det handlar om i grund och botten.
Men oberoende kvalitetsjournalistik, inte opinionsbildande, eller?
Alltså jag tror att det är svårt för mig liksom, i min roll som reporter att gå in i den debatten. Mm. Men däremot så känner jag väl att min drivkraft och liksom det vi snackar om på redaktionen, det handlar ju om att göra liksom bra kvalitetsjournalistik som fördjupar debatten.
Mm. Mm. Vad finns det mer för planer? Kan du avslöja någonting förutom vilket jobbet som
ja,
har kommit ut?
Nej, men absolut. Nej, men jag vill fortsätta göra den här typen av utsättande journalistik. Och liksom vara ute och träffa folk och verkligen komma in i de här skrymslena som man annars inte kommer in i.
Mm. Mm. Berätta det, för ni har ju också hyllats för sättet som ni använder digitala medier, sociala medier för att nå ut. Jag tänkte en grej som vi ska ha framöver, lite temaavsnitt om virtual reality. Är det något ni har pratat om? Jag tänker direkt på hur det ska kunna vara för läsarna att uppleva att vara själva var inne i en niqab eller liknande.
Ja.
Har ni snackat lite om sådana, hur man kan i den här eran liksom utöka läsare.
Absolut.
Jag vet att ni jobbar jättemycket med bildsättning på det här sättet som New York Times också har gjort, att man verkligen har enorma bilder som täcker hela skärmen bara för att förklara det tydligt.
Ja, alltså framförallt så pratar vi ju verkligen mycket om presentation, alltså hur vi gör så att det ska vara inte den här långa texten, och det är ju så här en av käpphästarna för min chef Martin Schori, han pratar mycket om så här, okay, men du kanske inte behöver skriva en lång text, utan du kanske kan, det räcker med en tweet och en typ subheading.
Det är som att man lyssnar på mig.
Hörrni, det räcker med en tweet. Nu blir man ju nästan lite orolig.
Nej, det här är jätteviktigt. Det är klart att det är. Alltså, så länge man har en mix, så länge man har det här liksom djupa, långa, analytiska och mixar med någonting som är mer lättillgängligt, det är jätteviktigt tror jag. I alla fall för om man vill nå ut, alltså nyrekryterade läsare och ha yngre läsare som ju liksom flyr traditionella medier. Och att det behöver ju inte betyda att man är oseriös för att man skriver kort. Det där är så jävla, ja, vi snackar jättemycket om det på politiskt. Mm. För att jag är så här, jag tror att så här, artikelformatet på 3000 tecken, debattartikel, är så jävla på utdöende och har varit det länge. Men att vi journalister så här, håller fast vid det så här, helt krampaktigt.
Alltså jag tycker både och, jag förstår det mer. Det är definitivt ett sätt att nå nya yngre läsare, och det är definitivt ett sätt att tänka nytt. Samtidigt finns väl lite fallgropar med det här att väldigt mycket börjar liksom komma i punktform. Att man liksom kräver mindre av läsarna.
Fast man kan väl ha en mix?
Ja, man har det kan och, du ha.
Så länge man kan ju ha en och samma information, eller liksom samma typ av journalistik då, som man kan paketera i 2-3 olika format. För att vissa kanske inte har tid eller har koncentrationssvårigheter eller så här, alltså att man paketera om materialet helt enkelt, så att det ska nå ut till så många som möjligt, så många grupper som möjligt. Det tror jag är viktigt. Men man ska kanske inte liksom göra en hel publikation bara i punktform. Eller nej, gör man vill.
För det är just det, det handlar ju verkligen inte heller om att man tar bort massa information, utan det är ju snarare så att det är väldigt mycket mer information kanske som når läsaren istället. Men att det blir väldigt så här, destillerad och mycket, mycket tydligare form. Mm. Jag menar, som min kollega Anton Sell, han är ju väldigt bra på att så här, liksom, presentera så här, ett inrikespolitiskt skeende på ett väldigt effektivt och roligt sätt.
Mm.
Och det kräver ju extremt mycket kunskap av sakfrågan för att kunna göra det på det här humoristiska sättet.
Mm. Vad tycker du om det här då som var kärnan i den här kritiken då mot Kit från Svenska Dagbladet? Att det kan bli tendensiöst. Alltså då blir det ju direkt partisk om man sätter en rubrik som till exempel nu är regeringen som Ungerns regering.
Alltså
att man vill ha något lite snabbt och snärtigt, men att då blir det liksom opinionsjournalistik, och då urholkar det den oberoende nyhetsjournalistik man vill göra.
Mm. Ja, nej, alltså jag vet inte om jag vill ge mig in i den debatten, för det känns som att det är liksom över mitt huvud sådär.
Men det tycker jag, alltså alla intelligenta kvinnor måste ju ha rätt till en åsikt, tänkte jag säga. Jag förstår att du inte är ansvarig utgivare, men ändå berätta vad du tänker om den kritiken.
Jag ser ju på den kritiken som att hon är ju en läsare såklart, och jag menar, det måste man ju vara tydlig med till läsarna. Om hon till exempel inte har hittat vilka vi är, som var en del av hennes kritik, fast det stod längst ner på sidan, så är det är ju såklart att det är ett problem, så att säga. Men å andra sidan så, ja, jag tycker inte att det är mer, alltså det finns alltid en tes när man börjar jobba på en artikel oavsett var du jobbar.
Igår så kom Henrik Torhammar som jobbar på Aftonbladet TV förbi mitt och Eriks kontor och hade några skolungdomar i släptåg, skulle en guidad tur av de olika redaktionerna, och då så bad han oss förklara vad politism är, och då sa han, ja, men är ni ungefär som Schibsteds Kit, eller är Kit så här Bonniers politism? Så att det är väldigt många som har dragit så här. Ja, men alltså, men det är ju, kan jag ändå tänka mig, kan vara problematiskt för Kitty i alla fall. Just för att vi är ju verkligen tydligt politiska och vill driva opinion. Mm. Så att, ja, men det är ju kanske för att formaten är ganska lika. Vi jobbar ju båda två med att nå ut i sociala medier och ja, men att ha en mix.
Ja, men och kärnan i hela den här diskussionen är ju ändå att unga människor idag är mycket mer vana vid att det är opinionsdrivet. Alltså det är det som är verkligen liksom kärnan i det här, eller hur? Via till exempel sajter som Nyheter 24 och definitivt via sociala medier, det de själva skriver och tar del av, så förväntar de sig nästan det. Och det är ju både på gott och ont. När man är ute i skolan och föreläser så märker man det. Ett, de ser ju inte riktigt skillnad och de förstår inte riktigt poängen. Så att jag tror att riktigt unga människor, som vi pratar tonåringar, folk i tidiga 20-årsåldern, de förstår liksom inte ens diskussionen. Men den har ju samtidigt ett värde, det måste jag säga. Alltså om du har en väldigt bra kitartikel men du samtidigt sätter en tendensiös rubrik, då är det klart att det urholkar lite för en vuxen mediekonsument. Om man säger någonting gott eller ont om regeringen, alltså då har du ju präglat den. Då har du ju satt den åt ena sidan. Liksom. Mm.
Jag kan tycka i och för sig att det är en tydlighet när man skriver, alltså redan i rubriken redogör för det här kommer den här artikeln handla om. Mm. Sen har vi ju någon slags tes om att vi ska vara oberoende anständiga. Det är väl den liksom...
Det är spännande, oberoende anständiga. Ja. Jag gillar det.
Jag älskar det, för att det är ju fler som borde vara. Mm. Alltså, ja. På riktigt, det är ju alltså, så här, jag gillar det jättemycket. Mm. Om det är så här, om du tycker att det urholkar, tycker du att Lisa att det urholkar journalistiken att vara oberoende anständig?
Nej, men jag tycker att de rubrikerna där man tydligt har haft en åsikt urholkar ansatsen att vara oberoende anständig. Mm. Därför att då blir det inte, alltså anständig är ju ett slags allmängiltigt begrepp här. Men om du tydligt säger någonting om att det här får, du gör en jämförelse exempel just som var fallet i den här kritiken mellan Sveriges regering och Ungerns regering, då tar du tydligt ställning och då blir du politisk. Så man kan, det här är en fin balansgång, va? Du kan inte heller, man kan inte gömma sig bakom det och säga att ja, men det här tycker alla är självklart. Nej, det är inte så lätt. Du blir politisk. Men ja, alltså, i dagens klimat är det svårare än någonsin.
Det är så, ja verkligen.
Det är det. Och jag menar så här. Att säga så här. Bara för att ta ett exempel. Vi måste ta hand om människor som flyr. Ja, det kanske är anständigt. Men däremot att om du blir mer konkret än så och säga att göra si och så, att göra det här och det här beslutet, det är att inte vara flyktingvänlig. Alltså då har du sagt någonting. Ju mer specifik du blir, desto mer politisk blir du ju. Så att ja, det där, det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Jag såg ett obehagligt exempel på motsatsen igår när Körsvennen, har ni sett den? Svenska Dagbladets ledarsida har lanserat.
Vad är det? Jag såg också någon länk. Vad fan, förklara nu.
De har det som...
Men jag läste det som Körsvennen.
Ja, jag läste det som Körsvennen. Ja,
jag har ingen aning vad som är det.
Nej, det här är något slags bondskt begrepp som vi inte fattar här innerstan. Nej, men det är ju ett sätt som liksom namn och nytt och alla såna här som har funnits liksom genom tiderna i pressen. Att man uttrycker lite starkare åsikter under anonymt begrepp. Då. Så man vet inte vem det är som skriver det här. Bara det att det blir lite speciellt när det är en ledarredaktion som har det. För att ledarredaktionen ska ju redan våga sticka ut hakan och ha åsikter. Så då blir det ju lite märkligt. Då blir det som inte ens ledarredaktionen vågar säga. Och det var en jäkligt obehaglig liten text som de har gjort. De har parafraserat Viktor Rydberg. Och man säger, oj oj, barnet som är 22, säger man då bland annat. Alltså man syftar på att flyktingbarn egentligen är 22. Och man gör ett obehagligt rim som handlar att äntligen så har alla i Sverige, politiker i Sverige, förstått att vi måste vara mer skeptiska.
Men var det en del på ledarsidan? Eller
ja,
var
det är liksom en vignett. Det är en ny anonym vignett som heter Körsvännen eller Körsvännen. som de kör med eller kör med. Och det som är obehagligt i den är först är att den är väldigt skadeglad i sin... De parafraserar en text som handlar om så här, julens värme och gör det till att haha, nu är äntligen gränserna stängda. Riktigt oskönt. Och det andra är att de liksom går ett steg längre än vad de gör under namnet. Är det så att vi helt enkelt måste läsa ur den här för att någon ska fatta vad vi snackar om?
Ja, för det låter, det är så jävla svårt att beskriva. Det är liksom, har du...
Nej, jag har missat det här, så jag
ja, men, måste du ska vara glad. Ja.
Snabbgoogla.
Ja, jag tror att vi helt enkelt...
Körsvännen återvänder i spalterna.
Mm.
Kör.
Mm. Och då menar jag så här, när man redan är en ledarredaktion, då ska du inte kunna ha något direkt under anonymitet och gå ett steg längre där, för att det blir liksom extra fegt. Jag förstår om du har det i nyhetssammanhang, men så här till exempel, det är då många människor, det heter Betlehems stjärna, men den är ju känd bland folket som Gläns över sjö och strand. Det är det man sjunger, Gläns över sjö och strand, ladida, i skolorna. Mm. Så bara för att citera lite som de har varierat den på. Gräns över sjö och strand, gärna i fjärran. ID och röntgad tand kräver vidaran. Stjärnan från Betlehem leder ej hit men hem. Barnen och hedarna ser vi ogärna. Bla bla bla, avslutas med. Nere på Rosenbad räknar man röster. Stefan Löfven alltså, är ärligt glad. Stanna i öster. Ja, och då,
jag gissar att det är Per Gudmundsson som har skrivit den.
Ja, det kan det vara. Nej, det här gillar inte jag alls, vad säger ni?
Nej, jag tyckte att det var jätteobehagligt.
Lite förvirrat att se också så här liksom, i kontextlöst liksom, på något sätt också.
Ja, men det är liksom det jag tycker är obehagligt är just när man pratar om, det handlar ju liksom om julen och värme och det är människor på flykt. Det som har varit bra pedagogiskt tycker jag är när man har sett folk som beskriver det för barn. Som att det här är liksom det som man pratade om med Jesus och Maria i stallet och så vidare. Och så här ser det ut även idag att folk tvingas... Man gör det liksom med den här kristna, empatiska jämförelsen. Den tycker jag är jätteeffektiv. Och peka på det här att vi liksom tittar här på krubborna som vi har ställt upp i kyrkorna. Och så här har du också idag, att du har människor som sover utsatta med små bebisar i famnen vid Europas gränser. Det är för mig en medmänsklig jämförelse. Att liksom parafrasera det och på ett hånfullt sätt säga, haha, nu jäklar stänger vi gränserna.
Ja, men man är inte förvånad alls. Alltså, så här, det är ju ingenting som förvånar mig längre som kommer från någon ledarsida egentligen. För att allting är så konstigt just nu.
Ja.
Hörrni?
Ja, vi ska summera året.
Precis.
Lite grann. Ja.
Vi har några så här rubbar. Jag vet att du, Lisa, vill gärna utse årets sellout.
Ja, hörni, vi ska väl säga så här lite grann också. Att vi kan ju inte summera hela detta år. Måste vi liksom ha en liten reservation för det här. Margareta och jag drog igång den här podden i februari. Vi har kört varje vecka, ofattbart nog. Och det finns ju hur mycket som helst att slå ner på här. Men en sak som verkligen summerar det, det är ju, som jag gärna vill välja då, årets sellout. Det är Göteborgspostens ledning som valde klick och sociala medier surr framför en ansvarsfull ledarjournalistik. Och anledningen till att jag vill uppmärksamma det här i den, som sagt, miljarder roliga eller jobbiga eller svåra rubriker och händelser som vi skulle kunna sitta här i liksom flera timmar. Det är för att det verkligen var en av årets negativa medietrender 2015.
Mm.
Det var att det som började med att man ville uppmärksamma flyktingar och tiggers utsatthet och så vidare blev att många på den borgerliga sidan helt enkelt valde att tala till trollen. De valde det spåret för att få klick. Spela den här osäkerheten i händerna. Alltså det finns två sätt att reagera nu, tycker jag, nu när flyktingarna verkligen kom till vår dörr. Tiggarna kom till vår dörr. De blev en del av vår vardag. Vi gick förbi centralen i Stockholm och såg verkligen de här människorna på flykt. Man kan antingen reagera genom att sträcka ut handen, som väldigt många svenskar gjorde och blev årets person i tidskriften Fokus. De valde ju volontären i år som årets person istället för en specifik politiker eller ledare på annat sätt. Så det är den ena reaktionen. Du kan också välja att dra åt dig handen och säga att det här är mitt. Det här är liksom, du reagerar protektionistiskt. Och på ett otäckt sätt som ofta går hand i hand med främlingsfientlighet. Och det spåret valde GPs styrelse, tycker jag.
Nina, vad säger du?
Årets
sellout, eller vad tycker du om...
Ja, alltså det jag tänker när du pratar om det här, det är ju just så här, hur mycket som SD-trollen eller de här rasist-trollen styr det vi skriver. För man vet ju det, alltså jag har ju suttit och jobbat på alla de här liksom webbredaktionerna där man vet vad folk klickar på. Och man vet att de här artiklarna, hur man än skriver om flyktingfrågan, så blir det som att liksom, man dras in att skriva på den här retoriken för att man vet att det ger såna klick. Mm. Och det är ju obehagligt. Vi kan ju tracka och se varifrån läsarna kommer. Och många läsare kommer ju från de här främlingsfientliga sidorna. Och det är ju en väldigt obehaglig trend, för att det är ju svårt när man pratar om så här klick och att ignorera att det är en liksom, det är läsare.
Mm. Och det, tycker du att det är svårt att ignorera?
Alltså det är ju en, man måste ta ställning till det, men det blir ju, det förskjuts ju hela tiden på något sätt med hur man, alltså man får ju som, man får ju passa sig lite grann där, man får ju liksom bromsa sig lite grann när man, innan man kör ut en rubrik som man vet att det här, den här rubriken appellerar till väldigt, till en viss grupp och som kommer sprida materialet och som ger, och som ger de här klicken som man pratar om.
För det här är ju liksom en form av självcensur när vi tillåter de här krafterna att påverkar det vi skriver, oavsett om det är rubriksättning eller vi tänker vågar jag skriva det här, vågar jag uttrycka mig så här, kan det här bli en klickmagnet, oavsett om det är liksom för eller emot, så har de ju en direkt påverkan. Ja. Det är svårt att verka som journalist i ett vakuum.
Ja, eller hur? Det är ju obehagligt också, för som på KIT jobbar vi väldigt mycket med spridning i sociala medier och på Facebook, och blir det ju problematiskt när man känner att man kanske inte kan dela en artikel i en viss grupp för att man typ inte vill ha massa hatmejl eller bli så här totalt nedgjord eller överhuvudtaget. Och det är ju jätteproblem, och det tror jag, det känns som att det här året har verkligen, att det har eskalerat mer än någonsin.
Mm. Och samtidigt så har du den positiva sidan. Aftonbladets ledarredaktion har gjort en fantastisk artikelserie. De har varit nere och verkligen gjort liksom en helt ny grej om tiggeri. Verkligen varit nere på plats. Det är ovanligt att en ledarredaktion gör reportage journalistik på det sättet. Jag som själv sitter på ledarredaktionen, så ofta sitter du verkligen i ett stängt rum. Du lämnar liksom inte skrivbordet. Mm. Det är jätteovanligt. Du är knappt ute, liksom, möjligtvis på någon seminarium eller debatter på tankesmedjor. Så det var verkligen ett steg framåt. Och naturligtvis Magda Gads rapportering och liknande. Så du har ju också den aspekten. Det vet jag att du ville prata lite om. Alltså hur det har förändrat journalistrollen.
Ja, men precis. Det har ju verkligen förändras på det sättet att vi journalister har tagit steget ut betydligt mer än tidigare, och också kanske i vissa hänseenden gått ur journalistrollen. Magda Gad till exempel, har ju, den som följer henne på Facebook till exempel, vet ju att hon är väldigt engagerad och liksom skriver om de människor hon möter. Hon har liksom byggt hus åt dem, liksom samlar ihop pengar. Vi hade Fredrik Önnevall, han heter SVT-reportern, som hjälpte till att smuggla hit en pojke. För visst var det i år? Det blev så här,
ja, det var det.
Och sen då Schibsteds gula båtarna. Så det är ju liksom det här liksom extraordinära läget har väl fått fler journalister att liksom tvingas gå ur sina komfortzoner på något sätt.
Mm. Journalisten som delvis aktivist. Mm. Det är jättespännande att se hur det kommer fortsätta nästa år. Därför att nu har det ju varit liksom direkt, det har varit en reaktion på en händelse, och man har inte riktigt hunnit göra det valet, tror jag. Det är ett val som har blivit av situationen. Nu har man ju fått in den här vanan. Så det blir intressant att se om det kommer fortsätta, om det fördjupas, om det blir ännu mer, till exempel virtual reality, mer bildsättning. Alltså ett ännu mer liksom fördjupande, ett deltagande journalistik på något sätt. Eller om man kommer ta ett steg tillbaka 2016 och återigen liksom dra sig in i mediehusen. Det blir väldigt spännande att följa.
Det finns ju också en diskussion just om så här hur du då utsätter dem som du är där. För men är du journalist eller är du någon typ av utövare, och så här, de personerna du träffar, vad riskerar de när de pratar med dig? Alltså, liksom, det finns en risk för en viss typ av utnyttjande där också.
Verkligen, jätteviktig fråga som vi borde ta upp sen här i podden, och inte minst här när vi pratade, när vi hade krigsreporten Johanne Hildebrand här i somras, som var en jättespännande diskussion om den här bristande trauma- och krisbearbetningen på redaktionerna. Alltså alla det du har sett, det är ju ofattbart många svensk journalister som har varit ute idag faktiskt sett i år, liksom människor dö, människor skadade, människor som har varit med om fruktansvärda saker. Och det känner man ju nu under jullovet att det är nog många som kommer, när de tillåts att slappna av, att vad har jag varit med om egentligen under den här sommaren och hösten? Det blir också något att diskutera nästa år. Alltså vad är det för mottagande? Kastas du bara ut till nästa jobb sen? Eller kommer det finnas en beredskap för det här?
Mm, vi hade en kollega till mig, Viola Gadd. Hon var ju till exempel nere i Paris nu under senaste liksom, terrorhändelserna där. Och där, ja, hon, men vi hade ju så att liksom, krisberedskap. Och du vet, det finns ju i husen så här krisberedskap man får åka till. Men det är väl också så här lite grann när man är utrikesreporter och gör de här jobbiga jobben, så kanske det finns en kultur också av att man ska så här, vara lite tuff och kanske inte...
Säkert. Jag tror överlag, så här, inte bara för korrespondenter, men alltså, att vara tuff och kunna ta det mesta och ta allt i superkultur.
Ja,
och sen har du, men du har också den aspekten av frilansare, då har du spelar ingen roll liksom, du får inte tillgång till det. Och sen har du också det här stressen idag, att han säger, ja men det finns det här, antingen kan du hoppa på nästa jobb och få det, få din byline liksom större, eller du får ett nytt jobb, du är frilans, eller så kan du sitta och liksom debriefa det. Är det klart de flesta, särskilt som unga och hungriga, hoppar på nästa jobb, så det kan ju också vara stressfaktor. Margret, vad säger du om året som har gått?
Alltså jag tycker att det här året är ganska svårt att summera överlag, för jag som skriver om politik så mycket, det är ju, där är det ju bara så mycket frågetecken och konstiga saker som har hänt. Så jag har liksom inte riktigt landat faktiskt än i så här vad jag tycker om det här året. Jag tror att det här kommer vara ett år som man ser tillbaka på och bara... What the fuck happened?
Ja, vad hände? Det var väldigt, väldigt mycket som kastades som kul.
Ja, alltså typ allt i princip. Så att jag tycker det här året är superkonstigt att summera. Faktiskt. Men jag tror att så här, för om man tittar på svensk journalistik, så är det ju helt klart det som hände på de borgerliga ledarsidorna som är superutmärkande. Det började väl i somras och sen så nu under hösten att det har varit kaos. Anständigheten har verkligen förskjutits till något helt annat. Och det är lite svårt för att, alltså, jag är ju tydligt vänster och det är inga problem för mig att hålla på och bråka med dem. Men det är jävligt, man ser hur pass stor inverkan en sån förskjutning ändå har i liksom samtalsklimatet. Mycket fler troll som börjar stå för det de tidigare inte har vågat stå för i eget namn och så vidare.
Man ser ju också att många sverigedemokrater inte har behövt göra så himla mycket.
Nej, utan de har haft det ganska bra.
Ja, och se liksom, titta på hur debatten förskjuts. Och det enda som är problem för dem är politiskt, det är ju naturligtvis om många väljare känner att nu har Moderaterna redan tagit över den linjen. Och får vi välja mellan ett invandringskritiskt parti, så tar vi hellre de mer seriösa Moderaterna och röstar på dem än på SD. Så det blir väldigt spännande. Men det är ju långt kvar till val.
Ja. Ja, det går fan fort. Vad ska vi rösta på? Nej, men vad fan.
Och innan dess har vi ju franska presidentvalet 2017. Innan vi val i Sverige igen. Och man får hoppas att
USA. USA
har
väl också så här, där kan vi verkligen snacka att det hänt grejer. Nu skriver inte jag om utrikes, men jävlar. Det går ju inte ens att prata om.
Nej, jag tycker inte att vi kan ta tag i det här politikåret som har gått.
Vi kan inte nämna namnet.
Nej, men verkligen inte. Och sen så vår egen podd här då. Får man väl verkligen summera lite grann. Vad fantastiskt initiativ det har varit av dig, Margret. Och vad bra det har gått. Vi har kört varje vecka. Och vad trevliga människor man har träffat. Och vad kul det var. Och faktiskt, inte bara för oss kan man säga, men vilken fin respons vi har fått.
Ja.
Liksom mejl och Twitter och folk man har träffat på och... Det har verkligen, ibland, vi tycker ju liksom ibland, vi sitter här och snackar lite grann för oss själva. Och sen så plötsligt möter man någon redaktör och säger, gud, vi sitter och lyssnar hela vår kvinnliga redaktion. Och det här var så bra. Och det är som att, wow, det är faktiskt folk som lyssnar och gillar det.
En sak som jag kommer att tänka på, Nina, som jag, för att vi har pratat rätt mycket om Kit ändå i den här podden. Mm. Eftersom att det har varit en sån ny aktör och bland annat folk från det här huset som har liksom gått till Kit. Vi kritiserade också Kit för att, eller jag har gjort det, för att det kändes från början som att det var en väldigt så här grabbig produkt innan liksom det kom in kvinnor, eller att man fick veta att det var kvinnor som också jobbade på Kit. Är det någonting som ni har liksom snackat om eller tänkt på?
Alltså just, absolut, det där tycker jag är ett jättestort problem, för det är också så här, även om man har identifierat problemet att så här, det är grabbigt, så och man är medveten om det på redaktionen, så är det som att det är så jäkla svårt att bryta ändå. Mm. Och jag var inne på så här, i våran grupp att liksom typ skapa något slags separatistiskt nätverk. Vi har, använder ju Slack, att vi har liksom en egen chattkanal eller ja, men vad som helst. För att, jag menar, det är ju grundat av tre män. Liksom. Så att det är, den här grabbigheten finns ju. Mm. Men samtidigt så är man ju medveten om den.
Ni har kvinnor på chefs. Position, eller hur? Finns det en kvinnlig marknadschef till exempel?
Ja, så ja. Det finns ju självklart kvinnor. Det är jätteduktiga liksom, distributionsanalyverus och massa liksom, skickliga kvinnor. Så det finns ju där. Men däremot så finns det ju ändå en... Det är ju manliga grundare och det är liksom... Ja, den där... Jag vet inte riktigt vad man kan göra för att... För att råda bot på den där grabbigheten som så lätt kommer.
Alltså, men är det en grabbighet då?
Men jag kan känna så här, och hade inte jag jobbat med politism så hade det varit en killsajt. Alltså, nej men 100%. Alltså det handlar, man måste verkligen, verkligen kämpa emot grabbigheten inom journalistiken. För att den tar över per default på något sätt.
Nickabjobbet är ju typ exempel. Alltså pekar på utsattheten hos just muslimska kvinnor som vi vet är mer utsatta för islamofobi i direkta fysiska attacker och liknande. Så det är ju typ exempel på hur man liksom får in. Är det något ni tänker medvetet på? Liksom att det här är något som ska uppmärksammas. Det här är något som andra sajter inte
gör. Absolut. Vi pratar jättemycket om, vi har haft liksom väldigt mycket så här mångfaldsdrag när Kinga Sandén har liksom hållit så här, tänk så här, alltid en kvinna. Alltid utländskt bakgrund liksom, eller så otraditionellt som inte syns annars. Så det finns ju verkligen en medvetenhet om det här om man vill göra någonting åt det. Men det var som jag pratade med Peder Bonnier här när vi hade en dragning om hur vi så här ska förbättra. För jag menar, vi är en väldigt vit redaktion också. Det är ju också ett jätteproblem. Men det man pratade om, så här, hur ska man rekrytera? På vilka grunder rekryterar man? Och så här, hur bedömer man om någon... Man och kvinna är ju liksom en sak, men så här, om bakgrund till exempel. Men jag tycker att vi pratar ju väldigt mycket om det här, att vi måste ha kvinnor på bild, för att det är ju någonting som vi saknar. Och det var ju någonting som var också ett problem när jag jobbade på Omnet till exempel, att det var bara män fastän... Ja. Men där började vi ju räkna kvinnor och det var ju någonting som faktiskt hjälpte.
Mm. Aha, har ni börjat räkna?
Ja, alltså på Omni så gjorde då drog vi liksom igång det och det har vi fortsatt med.
Ja, men på Kit då, räknar ni där?
Ja, så alltså, vi har gjort det fram till september och sen nu noterade jag ju för några veckor sedan att så här, alltså, det är bara män eller typ så här någon konstig kvinna liksom i någon konstig roll.
Ja.
Och då var det så här, ja men fan det här är ju sant, vi måste verkligen jobba med det här. Så då har vi liksom shapeat upp oss lite grann.
Ja, ja. Men ni ska räkna kontinuerligt nu, är det liksom målet?
Ja, säger jag nu så att vi gör det.
Det var mer en uppmaning. Ja, för det har vi tagit upp här i podden, den här oerhört låga. Nu bara, jag tror att det var 24% av alla experter som syns i svenska nyhetsmedier är kvinnor. Så hyggligt lågt för ett sånt påstått jämställt land som Sverige. Och, så det har ju varit väldigt diskussion. Och man ser att sen vi har tagit upp det och de här undersökningarna har spritt så är det många som har gjort liksom en medveten effort. Är du med i den beslutsfattningen? Om ni vill ha någon, ni skriver om miljö, nu vill vi ha en expert på någon viss miljöfråga, ja men då väljer vi en kvinna. Är du med där i sådana val?
Ja men alltså absolut, så är det ju jag som, om jag gör en sån artikel så bestämmer jag vem som ska vara experten.
Tänker du just på det, eller har du någon gång sett till någon manlig report att du frågar bara manliga experter i dina texter?
Att jag har sagt till någon? Ja. Nej, jag har nog inte varit så liksom så direkt, men däremot så har vi haft liksom gemensamma diskussioner där vi har pratat om vikten av att ha med kvinnor och även de utländska härkomst. Men det jag tänkte på också, det här med grabbigheten, det är att det är snarare så här en, alltså, tycker jag, för mig är det mer påtagligt som en kultur snarare än som vilka typer av vinklar man väljer. Alltså jag tycker vi är ändå ganska bra på att så här, välja kvinnor liksom, och i olika liksom, starka positioner. Thomas Arnold som är spel redaktör, han som väljer liksom kvinnor, så här, kvinnorna bakom Star Wars och ja, sådär. Men det är ju också viktigt så här, hur vi, ja, men på redaktionen, hur det funkar. Så här, hur bemöter vi olika idéer? Jag menar, jag själv som kvinna då kanske säger mycket, jag tänker så här, jag vet inte om det är rätt. Så här, vad tänker ni, vad känner ni? Att, så här, att bemöta idéer på likadant sätt. Jag menar, det är ganska lätt att vara så här höhöig och att det blir en viss typ av stämning. Och det är ju, så har det ju varit på typ alla redaktioner som jag har varit.
Ja, det är ju klassiskt när man är på en konferens och någon kommer fram och säger så här, jag ska hålla föredrag om det här, och sen kommer kvinnor och säger ja, jag tänkte prata lite idag.
Men det är ju inte liksom något fel, det är mer bara så här att vi måste...
Men precis, vad vi ser som kompetens egentligen. Ja, alltså det är ju, det där känner jag igen att så här, men, både kvinnor och så här, icke-vita personer också ser kompetens som liksom en vit man. Mm. Alltså att man ändå är helt så här hjärntvättad av den bilden. Att det är svårt att se att så här, ja, men kompetens kan se ut på olika sätt.
Kan man mjuka världen, ja. Men delvis, men det handlar ju också mycket om självförtroende. Det ser du, jag modererar ju ofta debatter och då är det väldigt lång startsträcka för kvinnorna. Oavsett att de kan vara mer kompetenta än männen, har längre erfarenhet i ämnet som ska diskuteras. Och männen tar ju ändå alltid stor plats och säger, men jag... Så här är det alltså. Ja, bla bla bla. Och sen kom kvinnan, jag funderar bara på en liten grej igår kväll, att kanske om man tänker lite så här.
Men det är ju också ett problem när man ringer. Jag använder ju Rättviseförmedlingens expertlistor liksom,
varje
dagligen dag liksom, i arbete, för det fattar jag inte att fler inte gör. Det känns det är ju så jäkla lätt.
Mm.
Men
brasklapp här.
Ja, men det är ju ett problem där är ju att när man ringer de kvinnorna som är listade eller de är så här andra typ en icke-svenska namn är ju så här, nej men jag kan nog inte det. Då har man det där problemet ändå, att även fast man anstränger sig och så här, kanske lägger för mycket tid på att bara hitta en expert, så får man jobba mycket mer. Mm. Och, men det är ju så här, det är ju bara så det är. Det är så det måste vara. Det kommer vara med.
Det är väl en vanlig sak. Jag tror att när kvinnliga experter börjar få lika många förfrågningar som män, då blir det liksom en naturlig del av deras yrkesliv. Och då kommer det också bli en helt annan rakare kontakt. Det är så ovant för många nu att de är, men gud, har liksom ingen ringt och frågat mig, och jag har inte haft någon kontakt med medierna tidigare, och jag vet inte hur går det här till. Och så det var några år nu som krävs. 10 år till då, så kanske alltså man kan ju få upp den där siffran 24% till liksom 40 i alla fall snart, tycker jag.
Och jag tror att det är nog väldigt viktigt det där att man räknar, för det är typ enda sättet, och det är så här framtidsjournalistik mycket är, att det handlar om att räkna saker, så här, hur skriver vi, om vilken typ av ton har vi, alltså så här, att typ datafiera allting man gör.
Och apropå räkna, hur går det för er ekonomiskt? Hur länge ska ni köra? Och vad har ni...
Ja, jag håller ner i huvudet för allt sånt där. Jag vill bara jobba och göra typ så här prisvinnande journalistik, så får alla andra sköta klicken och sånt.
Vad har du själv för kontrakt? Är det tills vidare?
Ja, det är ju, alla har ju tills vidare kontrakt. Så det är det som också är, kan man ju hoppas, en liten framtidsspaning, att så fler satsar på fastanställningarna. Det känns ju lite förlegat överhuvudtaget med de här bemanningsbolagen.
Ja, det
känns
ju helt som sjukt.
Att, känns det inte som att de är lite på väg ut?
Jo, lite. Men också för att så här, det är ohållbart. Alltså man kan inte vara journalist och sitta på så här, månadskontrakt hit och dit. Alltså varför skulle man då... Nej, jag hoppas att det är på väg ut i alla fall, för att jag tycker det är helt vansinnigt.
Alltså de här hemska grejerna när folk sitter på DN och redigerar en brev. Men slut, alltså det är så mindre. Ja, men det är så äckligt att få inte samma ledighet och liksom se kollegorna gå. Det är så fruktansvärt.
Det som är problematiskt tycker jag under de typ 10 år som jag har jobbat är ju också så att folk har blivit så otroligt mycket mer rädda om sina jobb och på sina arbetsplatser. Och då är det ändå vi typ, ja men vi har, om man får vara lite så här kaxig, att vi har ett extremt viktigt jobb. Och då när folk är rädda för att typ säga emot eller ha åsikter eller komma på med komma med egna liksom infall, att man inte vågar det för att man är bara så liksom inställd på att leverera liksom brödfödan.
Ja, men också att så här, våga göra riktiga liksom, gräv, alltså saker som tar lång tid, kanske våga ställa grejer som inte borde publiceras, alltså att så här, våga verkligen låta saker och ting ta tid. Det gör man ju inte heller om man vet att man har 6 månaders kontrakt åt gången hela tiden. Så att,
och sen i kombination med hela näthatsaspekten, alltså det, den liksom mängd skit man får om man skriver något kontroversiellt. Och, det är både verkligen för liksom fegare journalistik, flera olika faktorer. Så att det gäller, precis som ni säger, tror jag, att verkligen aktivt försöka göra den modigare. Därför att det finns så många faktorer som trycker ner. Anställningsformer som är osäkra, näthatet.
Hörrni, vi har redan dragit över tiden.
Ja.
Det här var så pass trevligt.
Ja.
Vill du komma tillbaka någon gång, Nina?
Ja, absolut.
Yay. Kom tillbaka när du är chefredaktör för Kit.
Ja,
eller kanske publisher för Aftonbladet.
Ja, precis.
Alltså, det finns ju en ledig spot.
Ja.
Så,
vi går och söker allihopa. Och
det här är också sista avsnittet för i år av Atta Lotte Bjurvall. Vi återkommer 2016. Vi får se vad som har hänt tills dess. Det kommer att bli en liten paus. Tack för första året, Lisa.
Ja, tack för detta år. Fantastiskt har det varit.
Verkligen. Och tack du som lyssnar. Och feedback, risros, hälsros på användetaggen AB-podd i sociala medier. Eller mejla oss och du får helt enkelt hitta mejladresserna på
ja,
nätet.
Så är det.
God tack jul! Nina.
Tack
Nina.
God jul, just det. Gott slut.
Gott slut.
Men det är ju väldigt kul att ni liksom...